Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Okej. Hej och välkomna till, för mig, ett jätteläskigt avsnitt.
Oj, läskigt.
Nej, men jag är så van att veta vad liksom vi ska prata om och veta hur, ha lite koll på läget. Och idag har jag ju varit modig nog att lämna ifrån mig det lite.
Ja.
Och bara lite background story till det här avsnittet, tänker jag. För att när vi hade poddat första gången, du och jag tillsammans, då sa ju du till mig efter det avsnittet att vi borde göra tvärtom, att jag får ställa dig frågor.
Mm.
Och jag var så här, ja. Men så var du så här, jo, men du pratar inte så ofta om vad faktiskt du gör. Du pratar om vad många andra gör, eller liksom vad andra ska tänka på, men du pratar inte så ofta om vad det är att vara bröllopsplanerare.
Nej, men exakt. Första gången som vi träffades poddmässigt, då, vi har träffats tidigare, men träffats poddmässigt, så kom jag hit som gäst.
Mm.
Och så hade jag lyssnat på din podd och så var jag så här, ja, men det är din podd, men det är inte någonting om ditt ämne liksom. Och sen sågs vi igen nu i höstas och så började vi podda igen. Och för det kanske ska nämnas att jag är inte här riktigt som gäst. Nu är jag här för att liksom ställa dig mot
mig. Ställa mig till svars för allt jag har sagt.
Det var ju bara så himla kul att vi poddat.
Mm.
Och då kände jag bara så här att nu vill jag fråga dig grejer.
Mm.
För att ja, nu jag hoppas att lyssnarna också är nyfikna på dig, inte bara på alla dina gäster.
Nej, men det är också kul för att man, det är ju eller det är alltid svårt att veta vad man tycker kanske själv att man är jättetydlig med vissa saker. Eller vissa saker kan kännas självklart för en, så att man glömmer att faktiskt berätta kanske bakgrunden till saker.
Mm.
Så det ska bli spännande, men lite ovant.
Ja, så det är jag som håller i taktpinnen idag. Och du får bara sitta och åka med. Dagens avsnitt kommer alltså handla om egentligen vad du gör, Isabella.
Mm.
Och du har ju ett företag som heter Isabellas Event. Och event för mig är ju kanske företagsevent, typ. Men event för dig kanske är någonting annorlunda. När startade du liksom företaget? Var det bara event då, eller?
Alltså, jag ska säga så här. När jag startade Isabellas Event så fanns det inte någon jättetydlig bild av exakt vad det skulle bli. Jag utbildade mig ju till dansare från början.
Va?
Ja. Så jag gick på Balettakademin i Stockholm och var liksom helt inne på att jag skulle bli dansare. Och sen så under de tre åren så insåg jag väl att jag inte tyckte att det var kanske lika kul att jobba som dansare som jag tyckte att det var att utbilda mig.
Mm.
Men däremot blev jag väldigt intresserad av liksom produktionen. Så jag älskade liksom scenproduktionen och allt, alla de bitarna. Så att efter att jag var klar på Balettakademin så började jag jobba med scenproduktion och eventproduktion.
Mm-hmm.
Och då började frilansa med event. Och så startade öppna företaget. Och sen så...
När var det här?
Det här var då 2017 måste det ha varit. Mm. Och sen så blev jag anställd med, på den eventbyrå som jag frilansade för.
Mm.
Så då var jag anställd och jobbade med event under 3 år. Och sen var det som att jag gjorde min första bröllop och då var det som att jag bara hittade hem.
Men hur kom du in på bröllop? Var det liksom någon på event... byrån då som hade ett bröllop som bara hej kan...
Ja. Ja, vi gjorde bröllop där också. Aha. Så vi gjorde några bröllop under den perioden. Vilket jag tyckte var jätteroligt. Vad letar du efter?
Jag letar efter en penna.
Jag ska se om jag har någon.
Jag har sett att alla journalister, de som intervjuar, de har pennor. Vill jag också ha.
Jag tyckte att jag hade en penna. Titta.
Du har så koll. Tack.
På alltså, side story. Men när jag... dansade, då hade jag också ett år när jag dansade i New York.
Mm.
Och då var den rektorn på, det, på skolan, hon sa, alltså en av hennes huvudregler var always have a pen. Så jag kände mig sjukt proffsig nu att jag faktiskt hade en penna när du behövde det. Ja, så hon hade blivit stolt av mig.
Om hon lyssnar nu så...
Exakt.
Hon satt sitt avtryck.
Mm, precis.
Ja.
Vart var vi?
Att du gjorde ditt bröllop, första bröllop.
Ja, men precis. Så att då... det känns som att det blev jätterörigt, men event och bröllop är ju ganska lika på ett sätt.
Mm. För,
och samma med egentligen med dansen också. Man har som en eventdag eller en premiärdag och det är den man jobbar inför. Och det är liksom då allt gäller. Så att själva, när jag då gjorde mitt första bröllop under tiden som jag jobbade på eventbyrån så... Det föll sig väldigt naturligt. Det är ju ett ganska liknande sätt som man... Ja, men det är ju det.
Ja.
Det är, man jobbar ju upp det på samma sätt. Sen att det finns mycket mer liksom, traditioner och att det är riktiga känslor och allt är på riktigt. Jag tror att det var det som också det jag verkligen föll för.
Mm.
Och det som gör att jag verkligen fortfarande tycker att det är lika kul. För att under tiden som jag jobbade med event, då gjorde vi kanske 30 event om året. Och då... blev det ju lite på rullande band.
Mm.
Det blev lite att man kände att så här, okej, det fanns inte riktigt någon tid för mig då att ja, men, hitta kreativitet. Eller liksom, det blev bara att man var nästan lite tvungen att checka av.
Mm.
Och det går inte att göra så med bröllop. För att det här, varje brudpar, det är ju deras största dag. Det är ju deras liksom, familj, äkta känslor, allting. Så jag tror att det var den... delen som gjorde att jag fastnade så mycket för det.
Mm.
Men också att som gör hur jag har byggt upp Isabellas event idag, att jag vill inte jobba med för många brudpar. Just för att generellt i branschen, om man kommer till en lokal till exempel, då har de kanske ofta 30 bröllop på år. Och det är svårt då att ha tid med varje brudpar och varje
personlig liksom,
ja, exakt. Mm. Så att min grej är fortfarande att jag inte vill att det ska vara för mycket. Så det sättet som jag tror målet för mig kommer aldrig bli att jag ska ha så många bröllop som möjligt.
Färre och mer personligare.
Ja.
Mm. Men är det, får du fortfarande liksom, eller får du fortfarande, men gör du också event eller är det endast bröllop nu?
Det är endast bröllop skulle jag säga.
Mm.
Jag får ibland förfrågningar på liksom vissa grejer som är kanske mer på ja, men vintern och lite så. Men det är bröllop som är det som jag gör och det som jag älskar mest.
Går man in på din hemsida så är den ju väldigt liksom bröllopig. Mm. Det är ju svårt att missa liksom vilken typ av stil du gör.
Mm.
Eller vilken typ av event eller liksom tillställningar som du gör. Verkligen. Men har du då liksom, alltså finns det en speciell nisch? Alltså har du som en speciell stil?
Ja, kan man det säga skulle så? Jag säga.
Mm.
Och jag tror att det där, det tror jag att Jag tror att alla människor som jobbar kreativt har en speciell stil som man själv mer dras till.
Mm.
Sen så är det ju jätteviktigt att även de bröllopen som jag planerar, det är ju inte mina bröllop. Det är ju brudparets bröllop. Ja. Så det är ju jätteviktigt att deras stil framförallt får komma fram med det som de vill.
Mm.
Men jag tror att det är ändå viktigt att man känner generellt att man gillar det man ser. För att det är alltid det som man själv kommer kanske dras mer till och det man kommer känna större kreativitet till och det man kommer bli mer inspirerad av. Så att om någon kommer till mig och vill ha saker som de som inte riktigt klaffar med det de kanske sett från mig tidigare. Jag kommer inte komma fram på det bästa sättet och de kommer inte få det bästa som de vill ha. Så jag tror, det är klart att man har en stil och det tror jag alla har. Men det är ju brudparens stil också.
Mm, just det. Skulle det vara så, jag tänker så här som, återigen, när man går in på din sida så är allting väldigt ljust, det är väldigt liksom cleant, det är väldigt romantiskt, det är klart, bröllop. Men det är genomgående väldigt liksom romantisk. Jag skulle nästan säga att den är lite skör, tror jag menar då, att den är liksom lite så här lätt. Om då ett par. För avsnittet så pratade vi om trender som till exempel är då så här color blocking och liksom färg och sådär. Om ett par kommer till dig så tänker jag att man kanske ser den stilen som du jobbar med. Men om man då ett par då skulle vilja följa den här trenden som handlar om color blocking. Hur lirar den med din stil?
Ja, men det skulle den göra. Mm. Men jag tror att det är viktigt att generellt när man tittar efter en bröllopsplanerare att det är någon som man känner ett förtroende för. Så att om de, för vi kan ju inte, när vi planerar bröllop så finns det ju inte en, liksom, det finns inte en meny man kan peka på så att där vill jag ha det.
Mm.
Utan det är ju någonting man bygger tillsammans. Bröllopet finns ju inte förrän man gifter sig.
Nej, precis.
Så att det är ju samma med liksom, ja men du kan ju ha en provsmakning på dina tårtor. Men de kommer inte veta exakt hur den tårtan du gör ser ut förrän exakt på bröllopsdagen. Mm. Eller exakt hur den smakar när de tar första tuggan.
Precis.
Och så är det lite med hela bröllopet. Så att jag tror att det är viktigt att man känner att man jobbar med någon som man känner det förtroendet för.
Mm.
Sen, man vill ju aldrig fastna för mycket i en och samma sak. Så det, jag skulle älska att få göra andra olika typer av bröllop och olika saker. Mm. Men jag tror att det är viktigt att man pratar om det kanske redan från början och visar typ så här, men det här är våra inspirationsbilder, det är så här vi, det är det här typen av bröllop vi önskar. För alla typer av bröllop är inte mina bröllop. Nej. Eller?
Ja, men precis, så brukar jag också säga, alla kunder är inte mina kunder.
Nej.
Men sen också, dina bröllop handlar inte också, eller det handlar inte bara om ett utseende.
Nej, absolut.
Alltså, du har ju en, såklart en stil på hur du planerar och hur du liksom genomför bröllopen. Och den är ju svår att se på bild.
Mm.
Det är ju ett, tänker jag, ett sånt som man får från dig personligen. Liksom. Det är intrycket.
Så är det ju. Mm. Och den biten skulle jag säga att det är svårare att kompromissa kring.
Mm.
Alltså en design är en design. Det är viktigt att det känns som brudparet.
Mm.
Vissa andra saker i hur jag har min metoderna för att jobba eller hur man vill att flödet på dagen ska vara. Där jag kanske känner så här, men det där står inte jag för om det ska vara någonting, om det bara ska vara fokus på något brudpar som kanske snarare har som ett uppvisningsbröllop eller att man liksom bara vill att det ska vara bilder och man kanske struntar lite hur gästerna har det. Det är inte någonting som jag går igång på, så att då tror inte jag att jag är rätt ändå, även ifall man kanske älskar bilderna man ser på hemsidan. Men det är ju svårt att förmedla, det kan vara svårt att förmedla exakt vad i övrigt man gör. Så därför är det lätt att visa bilder på det som man gör. Men det är svårt att få fram en känsla på det man gör.
Så är det verkligen. Det tycker jag är jätteviktigt att man tar tid att träffa.
Mm.
De som man jobbar med rent liksom fysiskt.
Verkligen.
Prata på telefon eller sådär. För att verkligen lära känna personen och se att den lirar. men om vi tar allting från början. Så här. Vad är din titel?
Jag kallar mig själv bröllopsplanerare.
En bröllopsplanerare.
Eller wedding planner, beroende på vilket land man pratar till.
Ja, just det. Mm. För din hemsida är ju helt på engelska.
Ja.
Riktar du dig främst mot svenska eller liksom utländska eller är det så här?
Jag skulle säga att typ 90% av mina brudpar bor utomlands eller har en utomlandskoppling också. Men att de gärna planerar bröllop i Sverige för att de kanske har, ja men ena personen kanske är från Sverige eller någon familjehistorik kanske är från Sverige. Men att de ofta bor i England eller USA.
Mm.
Det är min absolut, min vanligaste.
Mm. Kan man säga att det är din nisch?
Ja, på ett sätt. Sen betyder inte det att jag inte, alltså jag jobbar med svenska brudpar också. Mm. Men det jag gillar väldigt mycket med det är ju att man får in, ja men från olika traditioner, att man kan också, det blir väldigt mycket fokus på att skapa det personliga och plocka in traditioner och kulturer in i bröllopet som blir specifikt för just det här bröllopet.
Mm.
Än att det bara blir så här, ja men klassiskt svenskt bröllop. För det är ju kanske lättare då att man hamnar i de, fastnar i de traditionerna.
Just det. Exakt. Okej, okay. Som wedding planner eller bröllopsplanerare. Du och jag har pratat, då har jag sagt så här, ja vi ska prata om din roll som koordinator. Vad är egentligen skillnad på en planerare och en koordinator? För jag säger så här, bröllopskoordinator, för mig är det för mig är det nästan samma sak. Så här, på engelska säger man så här, wedding coordinator eller wedding planner. Men när jag började liksom skriva mina frågor till dig så började jag skriva koordinator. Så bara, vänta nu, vad är det egentligen det heter? Planerare. Eller planerar man att man... Hjälp mig här. Vad är skillnaden på en planerare och en koordinator?
Men jag tror att det faktiskt är lite svenska språket där som gör att det är svårt att reda ut vad som är vad.
Mm.
För jag tror att jättemånga som egentligen gör samma saker som en bröllopsplanerare kallar sig för bröllopskoordinator. För att det är det som har varit det svenska ordet. Och anledningen till att jag kallar mig för bröllopsplanerare är nog snarare för att man... Det finns så mycket, det är så många saker som kallas koordinator. Det är bröllopskoordinator på lokal, det är bröllopskoordinator om man är bara med på dagen. Det är bröllopskoordinator om du kommer in ett halvår innan. Men det som är det som jag helst gör, det är att vara med under hela tiden och faktiskt planera bröllopet, inte bara koordinera bröllopet.
Just det.
Så att det är egentligen bara för att försöka vara tydligare i det som jag gör.
Mm.
Så för mig så är en koordinator snarare att man kommer in mer mot slutet när brudparet själva kanske har planerat stora delen själva och se till att allting funkar. Så att det kanske också är den vanligaste typen av hjälp man tar till bröllopet om man tar hjälp från utifrån med just planerings- eller koordineringsbiten.
Mm.
Att ha någon som är där på plats som visar, ja, men som tar emot leveranser, visar vad saker ska vara. Se till att allting funkar. Medans planerare har ju varit med under hela resan fram tills dess.
Just det. Så en planerare kan man säga jobbar proaktivt inför bröllopet. Men som även är med under bröllopet.
Mm, alltså för några år sedan så erbjöd jag också det som man i många fall kallar för... dagen planering eller dagskoordinering.
Mm-hmm.
Och det innebär att man kanske typ en månad eller 6 veckor innan bröllopet har sitt första möte med brudparet. De berättar om bröllopet, hur det ska vara. Och sen kanske man hjälper till att skriva körschema. Man kanske hjälper till att kontakta alla leverantörer och sen är man med på dagen. Sen slutade jag erbjuda det. Egentligen av den enkla anledningen att jag kände att det är svårt att ta över någon annans planering och kvalitetssäkra. Jag upplevde i många fall att jag kände så här hade inte jag gjort.
Mm.
Det här tycker jag inte blev bra. Det här känner jag att jag... Jag kände att det blev väldigt mycket press och stress för någonting som jag kanske inte... Jag kanske hade gjort det helt annorlunda så att det inte ens hade kommit upp helst från första början.
Just det.
Och många säger ju att anledningen till att de vill ta hjälp är för att de säger att de vill ha hjälp på bröllopsdagen.
Mm.
De vill slappna av på bröllopsdagen och vill inte känna att de har allt ansvar då. Och då tror jag att för att man ska kunna slappna av helt och hållet på bröllopsdagen så behöver man ha haft hjälp långt innan. För om du har planerat allting själv in i minsta detalj, men 2 veckor innan eller 4 veckor innan, då släpper du ifrån dig ansvaret till någon annan. Det är svårt att hinna läsa in sig på exakt allting och veta så här, okej, det står att det ska hända den här tiden, men varför ska det hända den här tiden? Jo, men det är ju för att ABC har hänt innan.
Det
är svårt att ta koll på alla de bitarna om man inte själv har varit med i beslutsfattandet.
Det är lite grann som på Masterchef när de har en, när de kör i team, och så är en som börjar liksom sätta menyn och middagen, och så börjar den liksom preppa, och sen helt plötsligt ska den personen bara dra, och så lämnar den över till nästa deltagare som inte får liksom någon överlämning alls, så ska den försöka ta vid och fortsätta den här tacosen som första personen har börjat med. Och så bara, okej, jag tror att det ska bli spetkött för oss, och så börjar den bara koka pasta och fortsätter med köttfärssåsen. Och sen drar den här personen. Och så kommer en tredje person in och bara, okej, jag tror att det ska bli en lasagne. Och sen så bara, till slut så går den tacosen till att bli en lasagne.
Ja, men lite så. Alltså, ja, lite. För det är också, jag tror att det är svårt att känna att man har ett helgrepp om det. Eller så är det svårt att känna att man som brudpar kan slappna av. Att det blev, ville man ha tacos, vill man ha tacos, vill man inte ha en lasagne. Och det är svårt att sitta där under tiden och känna så här, oh, nu höll det på att bli lasagne här. Det var inte alls det jag hade tänkt mig.
Exakt.
Så det är stor anledning till att jag är med.
I början också?
Hela vägen.
Okej, men så att så du är egentligen med från dag ett på planering till bröllopsdagen?
Så att jag tror därför ofta jag säger då ibland bröllopsplanerare, bröllopskoordinator. Just det. Jag är också med och koordinerar på dagen.
Ja, okej. Så man är planerare fram till bröllopsdagen. Sen så svider man om likt Superman till en koordinator.
Lite så.
Okej, ja, men då fattar jag. Så det finns även de som bara är koordinatorer.
Absolut.
Ja, och som tar hand om någon annans planering. Ja, okej. Jag förstår. Vad gör då en bröllopsdesigner? För det har jag också hört att man kan vara. En bröllopsdesigner.
Precis. Och skulle jag lägga till, det är ju egentligen också något som jag gör. Så okay. Det är egentligen lägga till det i min, vad jag beskriver mig som.
Du har alltså 3 lager kläder på dig.
Ja,
jag fattar.
Men det är ganska vanligt skulle jag nog säga att man som planerare också är designer. Men det är inte alltid det behöver vara så. Så bröllopsdesigner, då har man hand om att sätta designen för bröllopet. Sätta, ja men, allt från, ja men, tema till färger, till typsnitt, till typer av blommor, till vad det ska vara för ljusstakar och liksom dekoren. För att göra det, för att beskriva det enkelt.
Just det.
Så att vissa som är planerare, det kan man ju på ett sätt se mer som en liksom projektledare. Och då kan man ju såklart också ta in hjälp med den biten. Mm. Eller ifall det beror på att göra det själva eller vad det nu kan vara. Men för mig så är det att jag gör det också.
Mm. Och då är man säker på att man får liksom Isabella Event stil på bröllopet.
Ja, men det blir ju att man i alla fall ska gilla den stilen.
Mm.
Sen så kan man ju alltså anpassa såklart.
Mm.
Men ja, det är samma som man klipper sig hos någon. Det blir ju den frisörens klippteknik som ändå är, även fast det är mitt eget hår.
Ja. Jag gillar att vi kör referenser till olika saker. Men det där tycker jag man ska faktiskt trycka lite extra på. Att du går ju inte till du går ju inte till Ralph Lauren och vill köpa en Versace-klänning. Liksom. Utan du går ju till en designer för att du gillar, uppskattar designerns kreativa öga.
Mm.
Sen så har man ju olika favoriter. Musikreferens. Du går ju inte till Melissa Horn och ber henne growla liksom.
Nej.
Nej.
Nej. Men jag tror att det också är liksom att det som många kanske kan vara lite ängsliga för när man tar hjälp med just en bröllopsplanerare eller bröllopsdesigner är att man är rädd för att man inte ska få sin stil.
Just det.
Och så är det ju inte heller. Nej. Utan det är ju att för ofta så kanske designbitarna är det som brudparen själva tycker är den roliga biten av planeringen.
Mm.
Så att man gärna kanske vill vara med och ha mycket tankar. För det är kanske där man lättare har hittat inspiration på. Ja, men när man säger hittat inspiration till bröllopet så är det ju nästan oftast man menar visuellt.
Mm.
För att det finns mer där kanske att se. Visst, man kanske hör någon, man kanske lyssnar på den här podden och får inspiration till saker. Eller man liksom hör något på YouTube eller vad det nu kan vara som man får andra tips. Men ofta så är det att man kanske sett bilder på Instagram eller bilder på Pinterest eller så. Och det är det man fortfarande vill säga, men jag vill plocka in det där och det där. Och det kan man ju fortfarande göra. Men det är jätteviktigt att man, den som man jobbar med, att man har förtroendet för att den kommer skapa det. Att man gillar det den skapar.
Mm, exakt, exakt. Man har bokat, oftast kanske det brukar vara så att man bokar en lokal. Kanske först. Och då den lokalen kan ju ibland ha en bröllopskoordinator. Mm. Alltså ett slott kanske, eller en bröllopslokal. Har en koordinator. Är det samma sak? Skulle du säga att det är samma sak som att istället för att anlita dig?
Nej. Vilken chockerande svar. Nej, men för att svara på det första. I allra bästa fall tycker jag ju att bröllopsplanerare är det man ska boka allra först. Innan man har bokat lokal eller någonting. För att det har också hänt mig flera gånger att brudpar kommer till mig och så har de bokat lokal. Och sen så har de massa önskemål kring saker. Och sen så när vi väl börjar planera, eller jag läser avtalen, så ser jag så här: okej, men har ni tänkt på, ni säger att ni vill ha det här, men i ert avtal står att ni inte kanske ens får göra det. Eller ni har sagt att ni vill ha det här, men eftersom det står så här i avtalet så innebär det att ni inte kommer kunna göra det här eller det här eller det här. Eller bara som en sån enkel sak, att när man planerar bröllop första gången så är det jättesvårt att veta vad saker kostar. Så det är jättesvårt att veta hur mycket som är rimligt att lägga på sin lokal om du har en ganska skarp maxbudget.
Nej, precis. Så du skulle säga att först boka en planerare när man känner att det här är det vi vill vi vill ha ett bröllop som är liksom vattensäkert från början till slut. Så börja boka en planerare. Och jag kan tänka mig att du säkert har jättemycket bra tips på just lokaler.
Exakt.
Utifrån deras budget och kanske utifrån också övriga önskemål. För vissa ställen får man ju till exempel inte med sig egen alkohol om man vill göra det. Vissa, man kanske vill ha ett serbiskt bröllop med speciell mat, men det kanske man inte får ta med sig på vissa ställen. Exakt. Då är det ju jäkligt synd ifall man har bokat ett lokal.
Ja, verkligen. Och det kan vara enklare saker än så också. Det kan vara att man att man inte får ljus i en lokal, eller det kan vara att man måste vara ute en speciell tid, eller det kan vara att man inte får komma in. Man kanske tänker att man vill göra jättemycket dekor i lokalen, men så visar det sig att vi får inte ens komma in i lokalen förrän 2 timmar innan festen börjar. Det finns inte utrymme, då kommer vi behöva hyra lokalen i fler timmar, då kommer ni behöva öka på budgeten för det här. Så det kan vara ganska mycket saker som man inte kanske tänker på i första hand.
Mm.
Så det var det första, om jag går tillbaka till din första fråga. Att det, nödvändigtvis behöver ni inte ha bokat lokal innan bröllopsplanerare. Gärna bröllopsplanerare först.
Mm.
Men sen då när man väl kommer till lokalen så finns det, precis som du ofta, eller som du säger, finns det ofta bröllopskoordinator. Och det är ju så oturligt, va? Att det är inte samma sak.
Mm.
För att det är ju olika saker.
Mm.
Och jag tror det är jag förstår att folk inte förstår det. Hur ska man kunna förstå det? Det är jätteotydligt. Men det enklaste sättet att beskriva det på är ju att en bröllopskoordinator från lokalen jobbar för lokalen.
Mm.
Den personen kommer ha koll på saker som gäller lokalen. Och den har liksom lokalen som, ja, men som sitt yttersta ansvar och det som ligger närmast hjärtat.
Stora intresse.
Ja. Så det är klart att den personen kommer ha jättebra koll på när man kan komma in eller hur man får göra vissa saker. Och ofta liksom jättebra kommunikation med köket till exempel, om det är ett ställe där man får ta in sin, eller där man som har serveringstillstånd, att det är samma mat. Men däremot så kommer ju den inte ha koll på allting som inte gäller lokalen. Så den koordinatorn kommer inte hjälpa till att skriva körscheman till dig och brudföljet och fotografen eller makeupartisten. Den kommer inte vara med till viseplatsen om det är på ett annat ställe. Den kommer inte ringa till bussen och synka att alla gäster kommer med bussen eller liksom vad det nu kan vara. Så att det enkla sättet att beskriva det är att en bröllopskoordinator som du själv bokar jobbar för dig.
Mm.
Och en bröllopskoordinator som finns på plats på lokalen jobbar för lokalen.
Just det, exakt. Precis, jag kan tänka mig, för jag känner några som jobbar som ja, koordinatorer där på slott. Och de uttrycker det verkligen så också. Att så här, gud vad skönt. Oh, det man planerar.
Mm.
För att de blir nerringda med allt möjligt. Som verkligen inte finns på deras vad ska man säga, arbetsbeskrivning. Men som inte finns på deras liksom, to-do-list. För de behöver ha koll på en massa andra grejer. Bara som oss leverantörer. Så här, vi ringer ju dem. Och så här, hej, när kan vi komma? Vart ska vi ställa det där? Så de håller ju liksom, vad ska man säga, själva det fysiska skeppet i lokalen flytande.
Mm.
Och bara se till att vi leverantörer sköter oss.
Mm.
Men som du säger, de kommer ju inte vara med på att se till att liksom vigseln går rätt till eller att gästerna är på rätt ställe eller sådär.
Nej.
Det är inte riktigt deras syssla.
Och det vill jag också ändå få in att det är ju inte på något sätt någon. Jag älskar ju när det finns en koordinator på plats.
Ja.
Så att det är ju inte på något sätt någon konkurrerande. Utan Nej. Att det bästa är ju om det är en koordinator från lokalen och jag kan samarbeta. Ja. Det är Precis. Då det blir som bäst.
Men så visst, de brukar ingå va? I själva liksom paketet?
Ofta så är det ju att det ingår och att man har kanske två timmars möten som ingår.
Just
det. Och att de är med.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mm. Men är det till exempel en lokal som där man får ta in sin egen alkohol och sin egen mat, då är det inte alltid att de ens har det.
Nej.
Och då det blir ett större arbete för mig, för då så behöver jag ju ha större kännedom om lokalen i sig än vad jag behöver ha ifall vi är på stället där det finns en koordinator.
Precis. Om vi skulle liksom börja från början då sa du precis då att boka först en planerare och sen allting annat.
Mm.
Om vi liksom leker med tanken här nu kommer jag och min blivande fästman. Om du lyssnar så väntar jag fortfarande på att vi ska gifta oss. Ringen sitter på sitt ställe. Vi kommer till dig och sen så säger vi hej Isabella, vi ska gifta oss. Här är vi.
Mm.
Vad?
Hur gör vi?
Hur gör vi nu? Mm. Det är ett år fram tills vi ska gifta oss.
Mm.
Vi ska gifta oss, vad blir det här? 8 januari.
Mm, exakt.
25.
Ja,
jättemysigt.
Om vi räknar med nu då att vi vet det, så vi har bokat då lokal och datum, det är klart. Då har jag egentligen, som jag delar upp planeringen, så är det i 4 olika steg. Så det första steget är att man bokar alla leverantörer. Och det är liksom då de, sen kan det vara så här, något på slutet som man kommer på att man vill lägga till eller göra mer. Så det klart det kan bokas på en tiden också. Men liksom core-teamet är det första som vi bokar. Så att absolut innan allting så sitter vi ju såklart och har ett möte och går igenom budget, du går igenom bilder, vad man skulle önska och pratar jättemycket om vad man liksom vill ha ut av bröllopet. Vad är viktigt? Hur ska bröllopet kännas för brudparet eller för dig och din festvandra i det här fallet? Vad är det viktigaste för er på er bröllopsdag? Hur vill ni att ert bröllop ska vara när ni upplever det och när ni minns det? Och utifrån det sen så är det 4 steg. Så då bygga team utifrån det som vi har pratat om. Och då skräddarsyr jag ju utifrån era önskemål. De personer som jag tror skapar bröllopet på bästa sätt för er. Så precis som jag sa innan att vi vet ju inte. Vi kan inte veta i förväg vad det är för typ av bröllop vi skapar. Så då genom att till exempel ta in den personen som har den här typen av fotostil och den här typen av musikstil. Och
med
den här
personen typen. Så pratar vi inte gäster. Vi pratar leverantörer, eller hur?
Precis. Gästlista får ni skriva själva.
Ja, men menar man är inte så här. Man måste Karin, hon är jätteduktig på att ta bilder.
Nej.
Nej.
Och det är faktiskt också någonting som... Ja, men som jag, det är jätteviktigt av flera anledningar. En anledning är... För att ni också ska kunna njuta. Mm. Det är så här. Det, om du planerar ett bröllop. Troligtvis är det i alla fall första eller bland de första gångerna du gör det. Och det är också en dag som du själv inte vill behöva vara inblandad i allt de här yttre sakerna. Så ta in folk som vet vad de gör. Som du kan lita på att de har gjort det här. Lär dig från deras... tidigare liksom, misstag och erfarenheter och allting och låt dem hjälpa er att få det bröllopet som ni vill ha. Men också för framtida, liksom, om det var superviktigt för er med foton och så missade Karin den där bilden som moster Karin hade lovat. Ja, men, ja. Då blir det ändå kanske någon typ av törn i, det är så många gånger som jag har varit att ja, men man kanske vill ha hjälp med någon sak från någon annan. Så, ja, men min kusin ska spela på bröllopet. Nej, men den kusinen bokade sista tåget så den kom inte fram. Mm. Alltså man har inte samma erfarenhet i ryggen och inte samma koll på att saker ska bli som det ska bli.
Exakt. Som leverantör.
Leverantör.
Ja, det är
steget.
Ja.
Så det är det första vi gör. Det andra då går vi in i designbiten. Och då jobbar jag jättemycket med mockups och bilder. Också för att om du säger att du vill ha någonting romantiskt så kan det vara någonting jätteannorlunda för dig än vad det är för mig.
Mm.
Och speciellt i och med att jag jobbar med många brudpar utomlands. Då kan ju ett traditionellt bröllop i USA mot ett traditionellt bröllop i Sverige är jätteolika.
Mm.
Så bara för att säkerställa att vi förstår vad den andra menar så jobbar jag jättemycket med mockups och skisser.
Mm.
Så att bara så att man vet att man hela tiden förstår varandra. Men också så att när man blandar in olika personer i bröllopet. Så när man tar in floristen så ska man enklare visa typ så här, men någonting åt det här hållet tänker vi oss. Sen så får ju de också den kreativa friheten att skapa utifrån det. Men det är liksom det här som vi tänker oss. Mm. Eller med tårta. Så har vi en idé på så här, någonting åt det här hållet. Det här är generella temat. Det här är de här färgerna. För att du sen ska få din kreativa frihet att skapa. Så det blir steg två, det är design. Och sen så steg tre, det är det som folk brukar tycka är det skönaste att slippa. Och det är all huvudvärk. Nej, men det är all, alltså skriva körscheman, stämma av saker, se till att allting går ihop. Det är liksom där jag lägger största delen av jobbet egentligen. Och det är det som folk tycker är det som man vill. Skönast att lämna ifrån sig.
Ja, men det tror jag det. För att du har ju en jäkla koll på hur långt tar en vigsel. Hur lång tid tar det för gästerna att ta sig ut ur kyrkan. Hur lång tid tar det att komma i bussen. Alltså det är många bäckar små kan jag tänka mig. Som handlar om tid. Där det ofta kör ihop sig.
Ja.
Jag tänker ibland att man ser dem som har så här tidspress.
Mm.
Och så blir bröllopet bara en endaste jakt på körschemat.
Nej, det vill man ju inte.
Nej.
Man vill ju inte att brudparten ska behöva tänka på att det finns ett körschema.
Nej.
Så att det är det. Jag brukar ju skriva körscheman till brudföljet innan. Bara för att de brukar kunna ha frågor på så här, när är, vilken tid är det här, vilken tid är det här. Och det är klart, de måste kunna själva komma i tid till sin sminkning till exempel. Mm. Men generellt sen under dagen så har jag aldrig förväntan på att de ska veta när saker ska ske. Jag vill inte ens att de ska veta vad klockan är.
Nej.
Utan det är, de ska ju bara vara i nuet och tycka att det är härligt. Och sen så händer saker bara framför dem. Det är som...
Gud vad skönt att inte veta vad klockan är.
Ja.
Ja, det är bara det är USP tycker jag.
Mm. Och sen så såklart steg fyra var med på bröllopet.
Just det,
ja.
Exakt. Och när du är med på bröllopet, vad har du för roll då? Vad gör du på själva bröllopet?
På själva bröllopet så ser jag till att alla andra gör det de ska göra.
Just
för att göra, alltså för att beskriva det jätteenkelt.
Ja.
Min roll under bröllopet, och det tänker jag också kanske att det kan vara bra att förtydliga att det är inte tanken att man som bröllopskoordinator eller bröllopsplanerare ska vara den som serverar champagne eller som plockar undan saker. Eller som, alltså, man gör ju kanske vissa saker ändå för att man ser att det behövs.
Mm.
Men den viktigaste rollen är ju att man ska se till att förutsättningarna finns för att alla andra som är med, alla andra leverantörer, ska kunna göra sitt bästa jobb. Så se till att det finns allt som är överenskommet om, att det finns den där stegen som är efterfrågad, att det finns elnedragen, att man har se till att någon har klippt gräset, alla de där sakerna, så att det ska bli så bra som möjligt.
Jag sa tidigare att du har 3 lager kläder på dig, men du har nog, du är nu på 40 tror jag.
Ja.
Lager på lager. Men och så här då, om du kommer, du är liksom, det är dags för bröllop, allting är planerat. Nu är moster Karin, hon har ju redan blivit bortputtad från fotografrollen. Men kusin Anna, hon är ju också jättesugen på att planera och liksom coacha och vara, eller coacha, men koordinera snarare kanske. Hon har fått rollen som toastmadam och vill gärna vara liksom där och peta och liksom plutta på saker. Är hon en hjälp eller är hon en själv?
Nej, men det toastmaster är ju, alltså det brukar ju nästan alla bröllop ha också. Och så som jag brukar samarbeta med toastmasters är ju snarare att jag brukar så här, för att hypa dem lite på våra möten, brukar jag säga så här, men under bröllopet så kan ni se mig som att jag är er assistent.
Just det.
Och det jag tänker med det är att för bröllopets skull så är det trevligare att info kommer från dem. För att det här är några som liksom är med i sällskapet. Mm. Som ja, men, flera än bara brudpar känner sig kanske lättare connectad connectad till. Och om det skulle vara jag som är typ såhär, nu ska vi gå hit, nu ska vi göra det här. Då känns det inte lika så här trevligt.
Nej.
Men däremot så är det jag som har koll på att de här sakerna ska förmedlas till alla. Och vad det nu kan vara.
Mm.
Så att om det är någon, så här, älskar om man har mycket idéer, men det behöver också vara någon som har ödmjukhet inför att man ändå har gjort ganska många bröllop. Vilket de flesta brukar ha.
Mm. Hur länge håller din kontakt sen då efter bröllopet? Hur länge håller den i sig?
Alltså ungefär en, jag brukar säga att en månad efter bröllopet är liksom ungefär så långt man kan räkna. För jag menar, efter bröllopet, det är inte så att bara allt är klart liksom, att vi säger hej då sen så, alltså bara dagen efter så är det ju saker som ska göras med att, ja men sätta on och ta undan saker, se till att allt blir upphämtat, sen utifrån så som jag jobbar så stämma av budget. För många av mina utländska brudpar så hanterar jag också deras fakturer och sen sammanställer, skickar de en faktura, så att det är ganska mycket saker efter bröllopet också, så att ungefär en månad efter bröllopet kan man väl säga att jag kör ett bokslut på det bröllopet.
Mm-hmm.
Sen får man gärna fortsätta ha kontakt och vara vänner, men då efter det är vi liksom klara jobbmässigt.
Har du några brudpar som du fortfarande har liksom sådär kontakt med?
Mm, ja, absolut. Ja, alltså jag älskar att fortsätta få vara med i såhär livshändelser.
Mm.
Det är ju fint med sociala medier, då kan man ju ofta såhär få se att såhär, men nu har de fått barn, eller nu ska ha dem bytt jobb, eller alltså det är fint att få följa. Man blir ju, eftersom att man jobbar, jag jobbar ju så tätt ihop med, jag har ju inte så många brudpar per år, just för att jag vill ha det här som jag sa i början, att det ska kännas som att man verkligen får, jag vill ju att varje brudpar ska kännas som att de är mitt enda brudpar. Då tycker jag liksom att det är bästa känslan.
Ja.
Så då blir man ju tajta, så då vill man ju gärna, det är inte så att de bara försvinner från mitt medvetande sen, utan jag börjar med dem.
Mm. Mm. Gud vad fint.
Mm.
Det blir ju det verkligen.
Mm.
Jag som tårtdesigner blir ju också väldigt så här. Man är med på bröllopet och sen så är det baby shower. Och sen blir det liksom
milstolparna.
Och så blir det, ja men det blir milstolparna, absolut.
Mm.
Så det är fint hur bröllopet är någon slags kick-off för det ert gemensamma liv. Om man lever traditionellt, och det gör ju inte jag.
Nej, inte jag heller.
Okej, okay. Och det är ju då alltså planeraren som är med hela vägen. Men gör du också då de här koordinatorjobben bara?
Inte längre.
Nej.
Nej. Så i början så gjorde jag då koordinatorbitar också. Men kände att det var svårt att kunna kvalitetssäkra. Och det kan också vara svårt då att, om man pratar så här som vi pratar nu om saker jag tycker är viktigt, Och sen så finns inte för jobbet. Det är inte lagt. Sen så kan man inte då leva upp till de här förväntningarna som man pratar om och tycker är viktigt. Då helt plötsligt får jag inte brudparet den känslan som jag hade beskrivit och lovat dem. Så att egentligen för den sakens skull som jag slutade göra det.
Mm. Gör du tvärtom då? Att du bara kör planering och ingen koordinering?
Nej, inte just nu i alla fall. Också för att av samma anledning som jag sa att så här, om jag då lämnar ifrån mig ansvaret sista tiden, då gör ju jag egentligen samma sak igen som jag inte tycker brudparet ska göra. Så att jag är med hela vägen.
Man blir inte av med dig.
Man blir inte av med mig. Det är bästa, därför, men också därför jätteviktigt att man verkligen ser till att ja, men, träffa flera planerare så att man verkligen känner att vi klickar.
Mm.
Och så att man känner att ja, men, man får förtroende. För att det är egentligen det enda man har innan man vet vad man fick.
Mm.
Så att förtroendet är superviktigt.
Exakt. Vad skulle du säga är liksom det bästa med koordinat? Eller förlåt, planera jobbet.
Du får säga koordinat.
Kontakten med relationer är ju, har du nämnt. Jag kan tänka mig att den är supermysig.
Ja.
Men liksom, om vi egentligen så här då, bortser ifrån själva den relationen kanske med paret. Alltså av hela din liksom resa som du gör med paret. Vilken del är det som du är så här, hur är det?
Men jag skulle säga att jag tycker det är olika på alla bröllop. För jag tror att det jag liksom går igång mest på, det kan vara liksom helt olika saker. Ett bröllop i somras till exempel, när jag vet att så här, det bruden hade pratat om mycket innan var så här, det jag mest vill, det är när vi står där liksom klockan 2 på natten och alla bara så här hoppar och skriker och sjunger. Och sen så när jag då får se på bröllopsdagen att det här händer och båda de två så här sitter på varsina stolar som de har hittat upp dem och jag ser att de är så glada och så, alltså allt det, då börjar jag gråta. Vilket är typ så här, det är inget sorgligt som händer, men det är bara fint för att jag vet att det är
betydelsefullt.
Ja, så jag tror att det är nog det jag går igång mest på, eller det jag gillar mest är nog att så här lyckas se det bli till verklighet.
Mm. Pricka detaljerna.
Ja, för att det hade ju inte heller varit kul att så här bara sitta här och planera och sen inte få se slutresultatet.
Nej.
Utan det är ju nog att så här se det man faktiskt, från att man bara pratat om någonting och det är bara en idé och en tanke till att det faktiskt händer och man ser det och det helt plötsligt så är det verkligt. Jag tror det är det som jag tycker är det bästa.
Exakt. Många sådana saker jag kan tänka mig att så här, den här svetten och pressen som finns i att planera ett bröllop. Att folk inte skiljer sig under bröllopskvällen. Tycker jag är ett under ibland. Särskilt när man då, ja, men det är liksom, det är många som är inblandade och man har gjort det själv till exempel. Då. Det är någon som har plockat blommorna och det är någon som har bakat tårtan och det är någon som har sytt klänningen och det är någon som har, alltså alla gästerna blir nästan koordinatorer och planerare på ditt bröllop. Gästerna är knappt gäster längre, utan de har liksom någon slags stressfaktor på ditt bröllop. Att låta en gäst vara en gäst och att låta dig som brudpar också vara gäst på din egen fest. I slutändan tror jag kanske att den är priceless när man väl sitter där dagen efter och är helt jävla slutkörd.
Mm.
Eller faktiskt till och med dagen innan och bara känner att så här, jag orkar typ inte med mitt bröllop. Jag tror att det är lätt att så här, i efterhand vara efterklok och känna bara, så gjort vi på det här sättet.
Det är det sorgligaste jag kan tänka mig.
Ja.
Att man ska känna att man, ja, men nästan är så trött innan bröllopet att man knappt orkar gifta sig och man nästan bara längtar tills det är över. Det känns ju som så, allt det då som man har planerat och längtat till och planerat inför, så får inte det ens hända för att man är så slutkörd.
Ja.
Så att det,
eller att gästerna är slutkörda.
Mm.
Jag tycker typ mest synd om gästerna.
Ja.
Som behöver liksom lägga all sin fritid på att försöka hitta den där perfekta björken. För att ni ska ha stubbar som stolar på vigselgången.
Mm. Ja, men det kan ju gå ut över relationen senare också. Om man då känner så här, ja, men man fick göra. Alltså man fick liksom, man vill ju att också alla gäster ska känna att så här, på något sätt så gifter man sig ju, om man har ett stort bröllop ihop med folk, sen kan man ju liksom köra ett elopement och bara vara ni två. Men om man väljer att ha ett bröllop när man har gästerna med, så är det ju också för att man, de är viktiga personer i ens liv som man vill få dela den här stunden med. Så att om de då också sitter och känner sig helt slutkörda eller stressade, så blir ju kanske inte det heller det bästa.
Så vad kostar det att ha ett bröllop där folk inte är sönderstressade, där du fortfarande är förälskad i din blivande och där du får vara gäst på din egen fest? Vad kostar det att ha hjälp av en planerare?
Men jag tror att det blir så ett tråkigt svar.
Jag ska försöka att inte ta det också i slutet.
Nej, men jag ska försöka att inte heller svara tråkigt. Men jag tänker så här. Alla har ju sina olika förutsättningar med vad man har för budget, såklart. Jag har inte hittills varit med om något bröllop som har obegränsad budget. Oavsett hur stor budgeten är, så finns det oftast någon typ av ram. Och då tror jag att man ska ta hjälp under liksom de ramar man kan. Men sen så finns det också någon, liksom, jag tycker ofta jag hör när man pratar om liksom, koordinator eller planerare, att det är så här, men det är inte så dyrt som man kanske tror. Och jag vet inte riktigt om jag ska liksom säga på rätt sätt, men det är en stor kostnad. Jag ska inte liksom sticka under stolen med det, men det kan också bli värt det. I och med, och när jag säger att det kan bli värt det, så menar jag inte med att så här, det kan sänka kostnaderna för att man kanske har koll på andra saker, så man inte lägger pengar på saker som inte blir något med. Alltså, det är ju, om du lägger pengar på någonting som sedan inte ens används, då är ju det dyrt. Men om du lägger pengar på någonting som faktiskt ger värde, så blir det ju inte dyrt på samma sätt.
Nej, precis. Säg det till min garderob.
Ja. Ja, men lite så. Så här girl math om hur mycket man använder kläder ska vara liksom bästa priset. Ja. Så jag vill också så här säga att jag tycker att det kostar mycket att ha in en planerare, för att det är också en planerare som kommer att lägga mest tid på ditt bröllop av alla leverantörer. Så jag tycker att det är okej att planerare är den dyraste posten på bröllopet. Vilket jag tror många då kan se det som att så här, men det där är ändå något man kan göra själv. Du kan göra det själv, men det kan bli på bekostnad av hur mycket kul du har på bröllopet.
Ja, men får jag komma med tips då? Alltså, ibland har man ju liksom kuvertavgift. Men fråga efter en bröllopspresent som är en planerare. Alltså jag tror som sagt att jag som gäst, skulle jag få i uppdrag att så här, antingen så vill jag att du baka tårtan. Typ. Eller så vill vi ha en liten summa för att kunna ha en planerare. Typ. Eller så här, antingen så, jag menar, så det finns många bäckar små. Att faktiskt fråga efter en bröllopspresent som är en planerare. Skramla ihop lite liksom presentpengar till det.
Ja,
det är en jättefin present att ge till brudparet. Ett stressfritt bröllop.
Så om jag ska säga något tydligare svar.
Ja, vad kostar det?
Nej, men jag tycker så här. Beräkna att du i alla fall kommer behöva lägga mellan 10-15% av din totala budget på en bröllopsplanerare.
Och om man skulle ha en budget på en 500 000 då. Ja, då skulle det vara då en 50. Ja. Men kan man gå hur lågt som helst? Om man skulle börja ha en 200 000 som bara, alltså förstå mig rätt, men alltså bara, eller 200 000 är ganska mycket för en bröllop också. Men om vi skulle ha då 200 000 som, kan vi fortfarande ha en bröllopsplanerare?
Men jag tror att då får du hitta det sättet du kan ha det på. Du kanske du kan ha det på det sättet att du kan ta konsultationer. Att du kan boka 3 konsultationer under planeringens väg. Att du kanske kan ta då hjälp av en koordinator på bröllopsdagen och konsultationer under vägen. Du kanske inte kan ha en planerare under hela resans gång. Och så är det ju. Så jag tror att om du räknar utifrån typ 10-15% av den totala budgeten, och sen så börjar då se hur mycket pengar är det och hur kan man då fördela den, och att det ska vara en lika självklar bit som fotograf eller liksom något som de flesta alltid har med.
Men skulle du kunna ge en summa liksom?
Jag kan ge summa på vad mina frånpriser är. Mm. Så för 2024 så kostar ett bröllop från 100 000 för min planering. Mm. Och sen utöver, om budgeten kommer upp 1,5 miljon, så tar jag procent för hela.
Just det.
Och det är egentligen inte för att... Det är för att om ett bröllop blir så pass stort så kommer det göra att man inte kan ta sig an lika många.
Nej, exakt. Bröllop. Du är ju bara en person.
Jag är bara en
och
person.
Du kan ju bara vara på ett bröllop samtidigt. Ja. Liksom. Men också så här, har du den budgeten, det betyder ju också att du har en lokal som är stor. Mm. Du har troligtvis många gäster. Du har kanske jättemycket blomsterarrangemang. Du kanske har jättemycket. Alltså, där är ju posterna i sig ganska stora. Mm. Plus att du kanske har massa så små duttidutter. Vilket gör att det blir ännu tyngre stenar för dig som par att bära.
Mm.
Förstår du vad jag menar då? Mm. Att det liksom, och där kanske det är just det att då behöver du faktiskt hjälp.
Mm.
Jag ska inte säga att det är ingen som klarar det på egen hand. Men det kostar på.
Mm. Och alltså, återigen som vi sa i början. Jag är såklart inte rätt bröllopsplanerare för alla.
Nej.
Och det finns, alltså, jag tror att alla ska hitta den som matchar, alltså, både budgetmässigt, stilmässigt, personlighetsmässigt med det bröllopet man själv vill ha.
Mm.
Men om man så som att jag vill kunna erbjuda att varje brudpar ska känna sig som mitt enda brudpar, då kan jag inte ta så många brudpar och då måste det kosta mer.
Mm, exakt. Slutligen då.
Mm.
Har du kollat på The Wedding Planner?
Ja.
Vad tycker du om J-Lo's liksom, arbete? Eller hennes...
Ja, men det är så roligt. Det är faktiskt... Alltså, det som jag tror är så att... Det är alltså filmen The Wedding Planner som pratar om.
Ja. J-Lo och Matthew McConaughey.
Ja. Hon snor honom.
Han ska gifta sig, eller hur? Visst är det så?
Ja, precis. Så storyn är ju att han ska... Storyn är väl att han räddar henne framför en buss typ.
Ja, just det.
Och sen så blir hon, de har någon romantisk kväll. Mm. Och så visar det sig att han ska gifta sig och att hon blir hans wedding planner.
Mm.
Det är grundstoryn. Så ja, vad kan jag säga? Det var väl inte kanon.
Det är inte så du jobbar i alla fall.
Man behöver inte vara orolig för det, kan jag säga. Nej, men det som är roligt med det där är att nästan alla gånger som jag säger att jag är en wedding planner, det som folk frågar är: brukar du ha sånt headset då? Det är liksom ja, det som sant. Folk har flytt. Det är som att det var det barndoms... Jag tror att det måste vara barndomsdrömmen om att få headset och att det är så det som alla... Och det har jag inte heller.
Nej.
Så det är inte mycket i den här filmen som är
på riktigt.
Väldigt få saker. Jag ger inte samma tal till alla brudar. Jag skriver inte best mans tal och säger i öronsnäcka.
Mm.
Jag leder inte brudparet till deras olika occasions. Jag kanske hjälper till att boka saker, men de får ta sig dit på egen hand. Liksom.
Det finns ändå ganska många så här bröllopsfilmer som jag tror någonstans är det som vi ser som ett slags så här facit på hur ett bröllop ska vara. Min favorit är Wedding Crashers.
Jag älskar också den.
Det är mitt facit för hur bröllop ska vara.
Det är bara att det skulle vara svårt att... oftast i Sverige så har man oftast en ganska liksom satt gästlista.
Mm.
Det är inte ofta man får ta med sig en present på det sättet. Så att det är inte lika lätt att crasha ett bröllop här i...
Tror du?
Har du gjort det?
Nej, jag har inte gjort det. Jag tänker att det är bara glida in.
Ja, kanske. Men jag tror att det är lättare i, när man liksom har större... Mm. När du är uppemot liksom 300 gäster. Mm. Då är det en mer eller mindre. Det är svårare när man är 50.
Ja.
Så vem är det där?
Ja. Men det är kul hur det kan finnas så mycket filmer om just bara ett bröllop.
Mm.
Alltså, för det är verkligen så mycket som kan hända i ett bröllop. Mm. Det är så mycket som kan gå fel.
Mm.
Där det finns, det är liksom no room for error.
Nej.
Ibland kan ju såklart vissa brudpar vara såhär, kul om det händer någonting konstigt. Men det är mycket som kan gå fel på ett bröllop.
Mm.
Och sen är det jättemycket som kan gå rätt. Och det är väl just de här krascherna som en bröllopsplanerare kan vara väldigt, väldigt skön att ha med sig.
Ja,
och
då vissa av de här filmerna man ser, man känner man ju bara så här, jag kan inte titta på det här. Nej. För att jag mår för dåligt.
Varför gjorde de inte steg två lite bättre?
Ja, men exakt.
Uh-huh. Exakt.
Men faktiskt, det skulle jag säga förut, som jag kom på nu, att oftast så, om man säger tillbaka med koordinator och planerare, så oftast beskriver jag en koordinator som att man liksom släcker bränder.
Mm.
Och det är ju kanske det man skulle behöva göra med de här filmerna. Yeah. Man var där och så här.
Mm.
Men förhoppningsvis om man har planerat grunden från början så behöver man inte släcka så många bränder. Utan de uppstår inte. Det är liksom det som är poängen med att ha planerare längst hela vägen.
Ja, exakt. Du är nu också brandkår.
Brandkår.
Är du också. Och så Superman då. Och så, ja. Ja, men det är dubbla, trippla, kvadrupla lager du bär.
Mm.
Jag som leverantör uppskattar otroligt mycket att jobba med dig för att du är tydlig. Du är liksom, man känner att jag som leverantör kommer in i ett läge där det känns som att det är inte så här, ja, vi har ett cleans liv här. Utan det finns väldigt mycket att stå på. Väldigt mycket liksom att gå på och inspirera sig från. Men sen också så här, kontakten under tiden, den känns trygg. Jag vet liksom att så här, har jag små frågor, då kan jag ta det med dig. Sånt här som annars paret behöver bolla med. Liksom. Mm. Då sitter de och myser i soffan och det är du och jag som tar de här små detaljerna.
Mm.
Det går snabbt.
Vad fint, liksom, vad glad jag blir, vad du är gullig.
Tack. Ja, jag uppskattar det jättemycket.
Vad fint.
Och jag uppskattar det här samtalet supermycket. Jag känner att jag kom in i liksom de här frågorna och faktiskt ändå man har jobbat i branschen så är just det här med planerare, koordinator fortfarande lite genom en gråzon. Mm. Eller det var det.
Mm.
Nu känner jag att jag har betydligt större koll. Och nu kan jag knappt tänka mig någonting annat. Så att ja, vi har ett år på oss.
Ja, precis. 8 januari.
Nej, det
ja.
Det blir nog samma bröllop ändå. Så att vi har kanske 1,5 år på oss.
Det låter bra.
Mm.
Tusen tack.
Tack för idag.
Det var inte så läskigt som jag trodde. Det var väldigt kul.
Ja.
Mm. Tack snälla för att du ville ställa frågorna så snällt. Jag kände mig inte så ställd mot väggen. Det var mest kul.
Bra. Vi tar det nästa gång.
Bra.
Vi hörs.
Hej då.
Hej.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.